Värvet görs i samarbete med Acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Ja, mammas föräldrar, min mormor och morfar, de hade också, de söp ju också ihjäl sig. Och då när, då var ju mycket mamma de på barnhem och sådär, sommarbarn och hit och dit. Och mamma klarade sig, men hennes 2 bröder, de är ju supermissbrukare nu liksom, och är egentligen, vad ska man säga, halvt levande så här.
Värvet. Om du har lyssnat mycket på Värvet så vet du kanske att jag nästan har koketterat med hur sällan jag gråter. Men det finns en otrolig sekvens från Gills veranda, tv-programmet förra året, som öppnade mina tårkanaler rejält. Joel Alme, som för övrigt är i USA för första gången när programmet spelas in, han besöker ett fängelse och spelar Bob Dylans I Threw It All Away för internerna.
So if you find someone who gives her all of her love.
Och den här scenen är otrolig. Den är otrolig inte bara för att Joel sjunger fantastiskt eller för att fångarna deltar så vackert när han spelar, utan också för att vi har lärt känna Joel lite vid det laget i programmet. Vi vet att han kommer från en miljö där det inte är någon självklarhet att han skulle lyckas, och att han kommer från ett sammanhang med mycket missbruk, mörker och död. Om den bakgrunden handlar också mycket av den väldigt fina skiva Joel släppte förra året, Flyktligan. Det är hans 4:e album, det är det mest självutlämnande och vackra och en av de finaste skivor jag har hört de senaste åren. Det är också hans första på svenska. Men ta en låt som Våran sort till exempel, den är otroligt fin och berättar mer än 10 000 ord eller någonting sånt där. Eller Hålla mig på kanten som vi ska prata lite om alldeles strax. Joel Alme föddes 1980 i Göteborg och som 28-åring skivdebuterade han. Och vi pratar om vad han gjorde innan dess i livet också i intervjun som börjar alldeles strax. Jag ska bara säga först att den här intervjun, den låg till sig ett par månader. Vi spelade in innan jul och jag vet att många av er har längtat efter den. Anledningen till att det har dröjt är helt enkelt logistikskäl. Men som plåster på såren bjuder vi på en present till er som lyssnar hela vägen till slutet på avsnittet. Så, det här är Värvet, avsnitt 216. Gäst är Joel Alme. Podcasten görs i samarbete med Acast. Producent är David Mer. Nu kör vi.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Idag.
Idag mår du jättebra.
Ja.
Jag har varit just idag är du stark.
Ja, just idag. Just. Stark vet jag inte riktigt, men bättre. Det här årets turnerande och all prestationsångest och så har tagit ut satt sina spår i mig, kan man säga.
Hur märker du det då?
För mig, jag märker det först såklart att man får väldigt mycket sådär panikångest och sånt där. Men
vadå, får du riktig panikångest?
Ja, absolut. Jag vaknar på natt, alltså sådär att jag, precis innan jag ska somna, det är lite som såhär sömnapné, men att kroppen är liksom inte van att slappna av riktigt, så direkt när jag ska, så får jag liksom så här att hela kroppen spänner. Man märker att liksom allting har satt sig fysiskt på mig. Så, här. Så jag får väldigt mycket så här krämpor på olika sätt.
Men när man får panikångest, är det inte då att man får typ andnöd och tror att man ska dö? Och
jo, men för mig är det så här, jag är också väldigt hypokondriskt lagd. Så att jag, de gångerna, varför jag inte får fullt, jag har ju fått fullt utvecklade panikångest i alla fall när jag var yngre och så där. Men nu för tiden tycker jag nästan bara det är skönt att få panikångest, för då vet jag att det inte är någon, att det inte är någon dödlig sjukdom.
Okay.
Mm. Så att, ja, det är lite ambivalent hela den grejen. Det känns som att jag borde prata med någon om det.
Ja, det tror jag. Mm. För det låter ju inte supersunt.
Nej, men jag märker ju att det är en blandning av att jag tänker så här att man vänjer sig vid det här livet och att vara musiker och så där, och att det är, att det ska gå bra och sånt där, men det är lite också att för mig att jag vet inte hur mycket man pallar riktigt med allting. Så där. Att det, från början är det ju så att jag älskar ju musik bara. Det är ju liksom det jag vill hålla på med. Och det jag tycker är roligast är att sitta och skriva. Och, för det är oftast det som har gjort mig lugn. Så där. Och jag glömmer mycket annat. Men sen på sista tiden när det har gått väldigt bra, så då har ju liksom arenorna ökat i storlek. Och det har kommit mer folk och det krävs mer av en. Och då, det är just nu vi liksom i den här klämmen mellan de här två sakerna som jag märker att det är, jag vet inte om jag kommer lära mig någonting av det eller om jag bara kommer liksom svimma av det. Sådär.
På vilket sätt har du prestationsångest?
Jag har faktiskt egentligen, jag har liksom inte riktigt, ska man säga, analyserat det helt ut. Men jag tror att det kommer från, såklart från, det är väl någon slags revanschism också. Som liggs i grunden från när man var yngre. Så där, att man ska, det är väl, jag vet inte, människor som har kränkt den under åren. Som man liksom har satt sig på något sätt. Inte så att man tänker på dem. Men ibland kan man väl höra orden liksom eka i huvudet. Så där, att man ska visa de jävlarna. Så där. Och det ökar väl på någon slags känsla av att det inte får misslyckas. Att om jag misslyckas så blir jag det som... Alltså så blir jag den här personen igen som går runt med de här tankarna. Så där, utan man hela tiden försöker göra någonting som är... som hela tiden är liksom uppe i himlen. Liksom. Så att jag har väl väldigt mycket i mig på något sätt.
Tror du inte att alla har det? Ja?
Jo, det tror jag på ett sätt. Ibland kan det bli lite destruktivt bara. Sen är det också en väldigt bra drivkraft. Så där, det är som en elak vän, eller vad man ska säga, som hjälper en fast ändå elak mot en samtidigt. Att man är ju aldrig spelt nöjd och man ser till att bli riktigt jävla nöjd med det man håller på med. Sådär. Men det är ju det att det är de här tomrummen man inte håller på med. Det är när det går över från musiken till egentligen till vanliga livet. Liksom. Och prestationsångesten där också, att det är att den liksom genomsyrar allt så här. Det hade varit okej om den bara var i musiken för då, men med mångt och mycket så genomsyrar den själv också på något sätt.
I det privata då, vad har du liksom, vad är din ångest här där? Är det att du inte ska räcka till som farsa eller?
Ja, det kan vara en del av det. Och sen att man inte är sådär, nu när man har familj och så, det är så jäkla mycket proffsiga familjer runt omkring, överallt, och folk köper hus och bilar och så. Jag kommer ihåg häromdagen, så att bara var en familj, jag gick hem med min dotter från dagis, då kom det en familj med en sån här stor Volvo och hämtade barnen och slängde, och det var sådär proffsiga barnsäten, och jag gick sådär, jag hade liksom, min cykel hade precis blivit snodd och sådär, så att då kände jag någon sån här känsla av att, vad fan. Men samtidigt så tänker jag, min dotter, hon älskar när jag kommer hämta henne, och att det blir ju, jag vet inte, hon tänker ju inte på sånt.
Det var någon som, jag träffade någon på en fest här förleden som berättade att i vissa områden där han hade bott så är det liksom, där handlar det om att man ska ha så stor SUV som möjligt.
Ja,
liksom.
Men det är ju helt sjukt.
Men där han bor nu i Enskede, då är liksom statusen att hämta tidigt.
Jaha.
Det är liksom, jag tror att tiden kommer ge dig rätt. Jag menar, det är väl betydligt mer miljövänligt att hämta till fots än till Volvo.
Jo, jo. Jag funderar ibland, vi bor ganska högt upp och man kan flyga till dagis med en sån här, vad heter det, sån här, man flyger ner från berg.
Någon slags hangglider.
Ja. Mer än så tror jag inte, snabbare än så tror jag inte jag kommer komma i alla fall på några år.
Linbana?
Ja. Se om man får tillträde till det. Det här är ju vart.
Ja, nej, det kan du nog bara göra. Alltså, nej, ett svart bygge.
Ja, kolla här bara, man glider in med en jätterulle med sådana här stål bara.
Men du, när jag liksom läser på om dig så känns det som att din kärlek till Björkhagen är så, den är så, du är så djupt rotad där på något sätt.
Ja, men det är ju mycket också att jag är så här, är trygghetsmänniska mycket. Det kommer väl från att man är lite oroligt lagd och sådär. Att jag... det har också varit att vi har tänkt att flytta tillbaka till Göteborg. Och då har jag grunnat väldigt mycket på... det har blivit som att jag saknar Björkhagen väldigt mycket. Liksom. När jag flyttade dit så var det lite som... Det var en vanlig närförort när jag flyttade dit för 8 år sedan. Det var liksom arga tanten längst ner och alkisbröderna på 4:an och sådär. Att det var ju... Det fanns det där så som man själv växte upp på något sätt. Och jag vet inte, det är ju sen naturen där och de är på Konsum, de man känner och liksom så där. Och jag kräver inte så mycket mer av av där jag bor längre. Förut så bodde man ju, jag hade ju min lite mer dekadenta period i Göteborg liksom, när man var yngre, liksom, mellan 20-30 sådär. Och då kanske man krävde mer av liksom krogar och folk och bara ett allmänt sår överallt sådär. Men nu så är jag liksom helt, det är lite nästan på Asperger-nivå att jag lämnar min dotter på dagis och sen går jag alltid till Hellasgården en promenad och sen går jag hem och alltid äter samma frukost, 2 ägg och så har jag sen nudlar med blåbärssylt. Nej, inte nu, förlåt, nudlar. Det är varit jävligt äckligt. Müsli med blåbärssylt. Och sen klockan 12 exakt så springer jag. Och då springer jag 5,5 kilometer. Sen tränar jag på ett utegym. Och så kan jag bli lite så arg om det är för att det helt plötsligt blir jättepopulärt med utegym. För att det helt plötsligt är det andra människor där. Och sen går jag hem och sen äter jag 2 ägg igen. Och sen, det låter ju helt sjukt att det är så här, men, och sen, däremellan så sitter jag och skriver. Liksom. Men det är mitt sätt att liksom hålla mig i schack på något sätt.
Hålla demonerna borta.
Ja, och så har jag gjort i flera år nu. Liksom. Men jag är ganska nöjd med det på något sätt. Och jag vet inte om jag ska... Jag vet, det har väl också såklart blivit att barnen är i fokus. Liksom. Och att man försöker ta de tiderna man får. Så där. Jag är liksom inte en fikaperson. Jag går inte och fikar så där. Träffar och eftersom jag inte har massa sådana här sociala nätverk på det sättet. Så tar inte det heller upp så mycket tid. Och det blir väl lite som Ferdinand under korkeken på något sätt, att man sitter där. När jag väl säger det till någon så låter det så fan, det låter ju som jag är helt i huvudet. Men jag vet inte, det är så det är.
Men en sak som jag blir nyfiken på då, det är ju ensamheten. För att vara ensam är ju... Det är en färdighet. Det är, eller det är någonting, i alla fall tror jag för mig, som jag har varit tvungen att erövra. Jag har absolut inte svart bälte i ensamhet. Jag är kanske någonstans på gult, skulle jag säga.
Uh-huh.
Jag börjar vänja mig, för vi har ju lite liknande liv i det, att man, det finns inget kontor att gå till.
Nej, exakt. Men är du ensam mycket på dagarna? Eller?
Ja, men ja, i grunden är jag ju det. Fast jag, till skillnad från dig, så skyr jag nästan rutinerna. Så att, förutom att jag tycker att det är underbart nu när jag under hösten har tränat 3 dagar i veckan. Men den rutinen tycker jag mycket om. Och den är ju också så, men precis som, du låter ju som att du, liksom, din stegräknare får sitt varje dag. Och, ja. Och det känns viktigt att kroppen på något sätt blir trött. Men i övrigt så, nej, jag är ganska dålig på att vara ensam. Alltså jag, om det inte är så att jag har möten, så se till att skapa det på något sätt.
Ja. Fan, jag önskar att jag hade den förmågan lite mer som du har.
Ja, men du kan få gå i kurs. Och jag skulle gärna gå i kurs hos dig och trivas bättre i mitt eget sällskap.
Ja. Jag minns ju från när jag var liten att jag ljög för de kompisar man hade, att jag hade liksom, jag idrottade ju väldigt mycket när jag var liten och sådär, men så att jag ljög alltid så att jag hade annat att göra, så att de inte skulle fråga om vi skulle leka liksom. Så det drog jag hem och så kollade jag på så här Love Boat. Och så köpte jag av mina pengar som jag hade, och så köpte jag bakelser nere på Nöjds konditori på Linnégatan. Ibland även smörgåstårta kan jag trycka i mig.
Okej.
Okay. Vilket är konstigt. Men ja, det var väldigt...
Men det där är så lustigt, för att det låter som att du har ett ganska hälsosamt liv. Men du äter godis varje dag också.
Ja, jag köper lösgodis. Det är väl bara, det är ju på samma sätt som att röka, kan jag tänka mig. Att jag liksom trycker i mig, det är någon slags, jag vet inte, jag får väl någon kick av det här på något sätt. Nu när jag såg, när det kom ut den här DN-grejen, att jag visade med hela handen vilka lösgodisar det var och så. Så nu tycker jag nästan det är pinsamt att köpa de här. Men jag köper alltid samma lösgodis också.
Din senaste skiva, den är ju inte så jätteny längre. Men den är ju, och det har du ju fått prata om väldigt mycket, att den är så pass självutlämnande på något sätt. Du sa också i Gills veranda, som ju gick för någon vecka sedan när det här spelas in, att din mamma hade varit lite, jag skrev sensor, men att hon liksom på något sätt, att du ändå kollade av texterna med henne. Var det grejer som hon strök?
Ja, alltså det är ju väldigt mycket saker som jag inte kan prata om sådär. Som hon sa, det får du göra när jag har dött liksom, så. Men man kommer ju liksom från olika generationer så där, att jag tror när man växer upp så som min mamma gjorde, så försöker man hela tiden, man lär sig att liksom att hela tiden skydda bort det liksom, ta bort det så att ingen ska se ner på en och så där. Och så pratar man inte mer om det, och så låter man det liksom, medan vår generation kanske pratar lite mer om saker och ting. Och när de två generationer möts så kan det ibland bli liksom, istället för att jag då skulle bara vräka ur mig saker. Och då på något sätt skulle... Jag vill ju inte sätta vissa personer i dålig dagar. Jag vill att alla ska vara bekväma med det. Liksom. Så då kände jag att det var, liksom, det var viktigt för mig att prata med mamma om vilka saker som är. För att stora delar är ju faktiskt... är också handlar om hur hon har levt sitt liv. Och även hennes liksom, syskon, och även på min pappas sida. Så där. Men det är ju deras liv också jag pratar om. Så där. Och det är klart att man har rätt till... Jag har rätt till min egen historia. Men det betyder inte att jag ska bara slänga ut det där. Utan man får ta hand om det sina på något sätt också.
Ja, det är fint av det. Jag åt lunch med min pappa igår, vilket hände väldigt sällan. Men då sa jag till honom i en bisats, för att jag har i mina intervjuer ibland berättat, tror jag, att jag... Det finns någon textrad på din skiva som jag tyvärr inte kan citera exakt, men som handlar om att liksom att du inte hade någon farsa själv. Så, alltså att du har varit rädd för att vara pappa, för att säg den, är du snäll.
Jag har nog aldrig riktigt fattat hur det är att vara pappa. Hade aldrig någon själv som kunde visa vägen fram.
Och det där är så intressant, för att jag hade exakt samma skräck tills jag blev pappa själv.
Ja.
Och min pappa i sin tur hade ingen pappa. Så att jag bottnar otroligt mycket i den meningen. Jag skulle kunna googla, men är din pappa i livet?
Ja, fast jag har ingen kontakt med honom.
Nej.
Med riktiga. Jag har ju haft en styrpappa som har varit jättebra.
Guldsmeden.
Ja, guldsmeden. och sådär. Nej, men vi hade ju som sagt... Jag tror att vi i vår familj också har varit väldigt... vi har nog känt oss alltid lite utanför sådär. Och sen tror jag att vi har alltid... Vi har nog känt att vi har varit väldigt, väldigt ensamma och sådär. Men... som är min riktiga pappa då. Han har ju varit helt ensam då. Men han klarar inte att ha ett vanligt liv. Liksom, sådär. Han skaffade ju ingen familj och sådär efter att han och min mamma skilde sig. Och han hade ju sin tur. Hans pappa söp ju ihjäl sig också. Och sådär, så att, men det tog många år för mig att förstå det. Samtidigt som att man då... Om man förstår någonting på samma sätt som med din pappa. När du säger det till honom så... Man förstår, istället för att bara tänka så här: vad fan, vad kast du har varit. Eller vad fan... Så är det klart att det är saker som man ska säga och vräka ur sig också till dem, för att man har känt det. Samtidigt som att man ska inte gå runt och bli bitter för det, för att man ser då som det är med din farsa, han hade ingen heller någon farsa. Att det blir ju liksom... Jo, man ärver, det visar hur viktigt det är att ha en liksom förälder sådär. För en själv, inte bara för att man ska bli förälder, utan det är ju för, liksom, för hela livet sådär. Och därför känner jag nu i alla fall att vad som än händer med mig eller vad som händer, så ska jag se till som fan att det min familj funkar så där. Och jag tänker väl ibland att om min familj funkar, så funkar jag också på något sätt. Bara jag får hålla på med min musik och köpa mitt löskor. Och sen vet man ju aldrig vart livet tar en liksom. Man får ju bara se till att vara lojal och så där. Och det är väl, så känner jag, och det har nog mycket för att jag hade, även om det var mycket kaos runt omkring oss, så hade jag mamma, min styrpappa och min lilla syster, vi firade jularna själva och sådär, och allting var sådär, och jag tror att det kommer därifrån faktiskt, att jag hade det sådär. Sen var det ju som att, ja, mammas föräldrar, min mormor och morfar, de söp ju också ihjäl sig, och då var ju mycket mamma de på barnhem och sådär, sommarbarn och hit och dit. Och mamma klarade sig, men hennes två bröder, de är ju supermissbrukare nu liksom, och är egentligen, vad ska man säga, halvt levande. Så här.
Mm. Men vad var det som räddade din mamma då? För att, jag menar, utan hennes räddning så hade ju inte du suttit här idag, antar jag.
Nej, det tror jag inte.
Har du någon aning om det?
Nej, det är svårt att veta. Förutom jag vet att hon har ett jävla stenpsyke sådär. Att hon inte låter så här saker och ting. Hon bara, nej, det här ska vi inte låta gå in för långt eller för djupt. Utan hon bara går vidare liksom. Och det är väl nog det psyke. Sen fick hon mig ganska ung, 21-22 eller något sånt där. Och så, vi drog ju iväg från Göteborg och bodde i Grekland ganska länge. Och
varför det?
Nej, hon separerade från min... Ja, det tog slut i alla fall mellan henne och min pappa. Så drog vi ner till Grekland och bodde liksom på stränder och hos folk och på hustak. Och luffade liksom runt mellan, jag vet inte, ett halvår, ett år ungefär. Och jag tror att hon, på något sätt så blev det ett band mellan oss som inte går att förstöra på något sätt.
Kommer du ihåg det?
Nej, jag har bara sett bilder. Då var jag två.
Ja, okej. Okay.
Mm. 2-3 ungefär.
Vilket är ditt första minne? Har du någon aning?
Ja, men jag har ett minne från när jag var 5 av att jag var ett jävligt livligt barn. Så att det var någon som hade köpt eller en leksak till mig där de spikat fast alla mina leksaker på ett enda stort bräde. Så jag kom in i mitt rum, så hade någon bara spikat fast mina leksaker. Jag visste inte om det var en present eller om det var bra eller inte. Och det, mer än så är det inte.
Varför hade de gjort det?
Jag vet inte. Av praktiska skäl kan jag tänka.
Okej.
Okay. Ja, det låter som en väldigt konstigt, men just mitt första minne, så när jag försöker tänka mig tillbaka på saker och ting, alltså jag har ju andra minnen, men det är det första jag minns. Mm. Då tror jag var 5 eller något sånt där.
Det låter som att din mamma har gjort en klassresa i sitt liv.
Ja, absolut. Vi är ju ingen förmögen familj eller sådär, men det finns ju en familj sådär, och det går bra, och de har ett hus på Brännö och sådär. Så att,
är det där Håkan håller till också?
Ja, det är, ja, han köpte den i Tysta för några år sedan faktiskt.
På din senaste skiva, och säkert innan det också, och i intervjuer och sådär, så liksom, det är ju så tydligt att du, precis som din mamma, hade oddsen mot dig. på något sätt. På samma sätt som jag frågade varför din mamma har klarat sig, varför har du klarat det då?
Ja, men lite som jag sa förut, att vi ändå hade varandra och att det, alltså som förälder så ger man ju det här, man ger ju framtiden till barnen på något sätt, att man ger dem en liksom livslust på något sätt. Och sen kanske jag var ju som sagt väldigt livligt barn och sådär, jag var nog ganska svår att hantera och sådär. Jag vet att vi gick på, även för mammas del, gick på BUP liksom med mig och sådär, att det var mycket sånt där.
Vad var det för fel på dig?
Nej, jag var nog bara väldigt livlig.
Det låter ju inte som någonting man måste söka för.
Nej, absolut. Jag har ju fått så här ADHD på senare år liksom,
diagnoser.
Men inte på det här destruktiva sättet. Men just att det var, man kände ju alltid att det var någon som ställde upp ändå, tyckte jag. Faktiskt i våran familj så var vi ändå, det var alltid en känsla att vi var ändå så här, innanför våra dörrar så var vi ändå våran familj så här på något sätt. Och det är, så känner jag om jag tar med många av mina vänner då som har haft missbrukande föräldrar och som kanske inte lever längre, så det var en stor del av varför de pajade, för att de var ju egentligen aldrig ens välkomna hemma. Så där. Någon mamma fick någon ny kille då som inte ville att det skulle vara några barn hemma. Och då helt plötsligt då, när man är så här 13-14, då börjar man gå på fritidsgård istället. Sen börjar man dricka och så börjar, alltså, och sen börjar man väl tänka att, alltså om man tänker, jag vet inte, man får gå in i sig själv och tänka, alla personer får göra det, tänka sådär, varför kom jag hit överhuvudtaget sådär? Men det är ju någon slags, det är ju något slags här tanken när man är yngre, att man ska bli någonting, att man ska, att det inte liksom kränks och tänks att det är sådär, du kommer inte, det kommer inte hända något för dig, att det är sådär, och att man känner att livet är värt någonting sådär. Och det har jag ändå alltid tyckt, jag har alltid känt sådär, jag var alltid väldigt så här romantisk lagd, så här överdrivet romantisk lagd när jag var liten och så. Ville bara allting ska vara så här storslaget och sånt. Och så jag hade mycket sådana idéer liksom när jag var liten, av att nästan, du vet, som en Bröderna Grimm saga så där, att du vet att man är så här riddare och drottning, du vet, man var riktigt liten så. Alltså jag tänkte att så vill jag att mitt liv ska bli så när man var superliten. Så att jag alltid haft så här drömmar, ibland kan de ha varit väldigt konstiga, men det, och sen då efter jag liksom började älska musik och så har det ju allt, det har varit min enda tanke liksom.
Är den där gamla riddardrömmen, är det därför du har ringbrynja på dig?
Ja, det, konstigt var det. Ja, ja. Ni lyssnarna ser inte det nu, men
nej, men det hörs lite, men ja, om man lyssnar noga.
Jag var på efterfest med E-Type igår, så jag kom direkt därifrån.
Ja, men vad fan, han har väl inte ringbrynja, den var inte uppfunnen på vikingatiden.
Nej, men vi kan låtsas om det nu.
Ja. Men du, en grej som du, som många vet om dig, men som du kanske inte har pratat fullt så mycket om, som till exempel din uppväxt, det är ju att du var fantastisk på hockey när du växte upp.
Ja, det var bra.
Liksom, hur hittade du den sporten?
Det var faktiskt mamma som satte in mig i det när jag var, på grund av att jag var så himla liksom rastlös och vild och sådär, så började jag hockey när jag var 6-7 ungefär. Bara för att liksom bli av med det här. Jag har ju aldrig varit någon sportkille så, utan bara liksom bara vräkt energi så där. Men sen fortsatte med det, och sen kom Frölunda dit och kollade någon. Ja, vill du börja i Frölunda liksom. Så började jag väl Frölunda, var 8-9 någonting, och sen höll jag på tills jag var 18.
Du blev scoutad som 8-åring?
Nej, men de såg väl att liksom, ja, men han verkar vilja spela hockey liksom. Man var ju, det var inte på det liksom, men just att helt plötsligt. Och den resan, jag är inte riktigt medveten om alla de här liksom, att man har spelat hockey ibland. Ibland när man ser det på tv och så. Shit, jag höll ju fan på med det här i 11 år eller någonting.
Ändå en ganska stor del av ditt liv.
Ja, så att ibland så kan jag bli lite avundsjuk på de som håller på fortfarande, samtidigt som att jag ser att de som har blivit jävligt bra, det spelar liksom ingen roll hur stor talang eller hur duktig du var på någonting, utan det är psyket helt och hållet som är det som håller de människorna som är duktiga nu liksom.
Hur menar du då?
Nej, men att du klarar av det här jävlar, som alla säger, jävlar namnat, och att du klarar av en förlust och sådär, att du har den, att du inte går ner dig totalt sådär. Jag var en sån som var super bra och sen var super dålig liksom, och däremellan fanns ingenting. Joel ska stå idag, aha, vi får se lite. Det är som man ställer en humörmänniska där bak.
Du var ju målvakt.
Ja, målvakt. Så att det var grymt samtidigt som det var liksom helt galet samtidigt också.
Hur mycket tränade du som mest?
Det var ju två, tre träningar om dagen. Så att det var, jag hade specialanpassat program när jag gick i gymnasiet. Så att jag behövde inte ha vissa ämnen. Så, där. Så att jag gick ju direkt ner till Skandinavium, så var det ju fysträning då i en timme. Sen var det hockeyträning i en och en halv timme. Och sen var det ner, alltså, ja, det kunde vara olika då, träningar. Men, ja, men två gånger om dagen ungefär.
Fem dagar i veckan eller sju dagar i veckan? Eller?
Ja, men jag var matcher på helgen då, så var det väl, ja, träning fem dagar i veckan.
Hur fan hade du med någonting annat?
Jag vet inte, mina föräldrar bodde på en ö utanför också. Så att jag gick upp 5:30 på morgonen, ner och tar båten då. Och så åka till skolan. Och sen kom jag hem vid 11 liksom. Så att jag var helt, det var ju också en del av varför jag slutade. Jag orkade inte med det. Men fan, när jag ser det så tänker jag, vi har ju en, där jag bor i Björkhagen så har vi en utomhusrink. Så och min stuvson då, han gick i hockey, så vi var där ganska ofta och så gick i hockeyskola. Så vissa kvällar, när det är så här -2, så snör det så här stora snöflingor och det är så upplyst och man dricker varm choklad och sånt där. Så är det ju så här, så saknar man det så brutalt mycket. Alltså. Den känslan av den tiden man hade då liksom.
Jag var med min son på basketträning igår. Jag blev så otroligt sugen på att spela. Ja. För att de verkade ha så kul. Och så insåg jag att jag har liksom inte... Jag slutade med... Jag var bäst på utförsåkning. Jag slutade väl kanske när jag var 14.
Ja, ja, ja.
Det blev så mycket en... Ja, men dels, du vet, jag var ju... Jag började röka när jag var 12 och sådär. Så att det var ju liksom inte... Det var dels,
man kan
inte
röka samtidigt som man åker ner för det.
Ja, det borde man väl kunna göra. Alltså, det är ju så pass kort åk ofta. Alltså, du vet, jag kommer från Mellansverige också, så det var inte så långa banor.
Nej, jag förstår.
Vissa åk var kanske 30 sekunder långa. Eller så.
Man såg att du hade varit i backen. Det var så här fimpare hela tiden.
Ja. Ja, exakt. Och problemet med det är ju också att det är så mycket en materialsport. Ju. Alltså, ja, precis shit. Som hockeyn antar jag. Ja. Men att det blir så stora pengar. Och sen så, du vet, så kommer man... Något år när jag fyllde då 13 eller 14, när det där började bli riktigt viktigt vad man hade för grejer. Så de köpt några så här jävla pjäxor med spänning där bak.
Aha.
Och det fanns ingen duktig åkare som hade såna.
Nej.
Alla hade spänning.
Men det har man väl nu eller?
När man ska ha fyra spännande fram. Nej, nu har jag ingen aning.
Fick du såna då eller?
Nej, jag fick inte det. Jag fick de där jävla pjäxorna. Så att då blev det lite grann som att jag tappade sugen.
Ja, förstår.
Ja, men
det kanske också var en anledning. Var du riktigt liksom, du kanske inte egentligen ville hålla på eller?
Jag var nog näst bäst i min åldersgrupp, men det kan också ha varit så att vi bara var två.
Ja.
Om du var så jävla duktig, då fick du all utrustning och så.
Ja, för att är man målvakt så klubben anser ju inte att föräldrarna ska ha råd att betala målvaktsgrejer sådär. Så det fick man av klubben faktiskt. Men jag jobbade en hel sommar på en restaurang för att köpa en sån här mask. Du vet, sån här.
Ja, just det.
Men jag hade inte råd att måla den. Så att jag hade bara en helt vit sån här mask, medan alla andra hade så här olika så här lovdjur och sådana här pina.
Just det, motivlackade.
Så att, men
det stod på Wikipedia att Henke Lundqvist fick dina benskydd eller vad fan det var.
Ja, sluta. Jo. Vi var ju så små då. Och det var ju klubbens så att han fick ju dem. Jag tror inte att han hade dem spelat länge.
Okej. Okay. Han efterträdde dig på...
Ja, de tog ju in eftersom jag var så bestämd på att jag skulle sluta liksom. Så tog de ju in Henrik och Joel. Jag kan inte exakt historierna bakom, men i alla fall var ju tvungen att överlappa, de kan ju inte, så att, och de, men de är ju 2 år yngre än mig, så att de började ju direkt i B-juniorerna.
Okay.
Men men just det här med Henke och Joel, hans tvillingar, man har ju följt dem i så många år, men där med Henrik, som jag kan ändå relatera som målvakt så här, att det är ju så här, du får ha ett jävla psyke för att klara det så högt upp som han har gjort, så att jag tror att han har det.
Han är snygg också.
Ja, väldigt fint tandrad.
Ja, verkligen. Har du ett stort sportintresse?
Ja, det har jag. Mm. Jag älskar sport och alltid gjort. Men jag är inte, som sagt, ingen så här sportkille på det sättet. Att jag, men jag höll på med så mycket idrott när jag var liten, så det var helt sinnessjukt.
Du testade alla, eller?
Ja, men allt. Alltså jag stod ju... Det var allt från så här innebandy, hockey till fotboll till, men även så här luftgevär och pilbågar och alltså helt så här, jag brukar skjuta pilbåge in i mitt rum, sköt på mina kaktusar som sen växte och blev helt så här, av någon anledning om skjuter, testa det hemma, om ni har en pilbåge hemma, ska man skjuta en pil i en kaktus så växer den väldigt intressant efter det. Kanon. Det heter typ så här kulfång heter det. Det var min fönster som jag hade som kul.
Ja, okej.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank.
Du, jag tänker också på det här. Kan man säga att din senaste skiva är lite av en, nästan något slags temaskiva kring din bakgrund?
Ja, absolut.
Och då kan jag tänka, då måste jag ändå fråga, för att i alla intervjuer då antar jag, så blir det ju liksom, ja, då, frågorna blir inte superdiversifierade.
Nej.
Alice Bah Kuhnke kanske får flera olika frågor under sin arbetsdag, så att säga. Exakt. Men vad är du trött på att prata om?
Det finns ju så här standardfrågor som är... Alltså sådana saker som alltid är trött på är typ så här, vad börjar du med först, musiken eller texten? Och sen, alltså man blir, det man är mest trött på är ju att prata om sig själv egentligen. Alltså i huvud, alltså för att man har sagt liksom, jag vet inte hur många intervjuer jag har gjort det här året liksom. Men det är nog säkert 1000 liksom som jag har gjort. Och alla är ju, man
har,
försöker...
Har du gjort 1000 intervjuer på ett år?
Ja, men säkerligen alltså.
Du har snittat tre om dagen i
nej, det kanske inte är så mycket, men 500 i alla fall.
En och en halv om dagen.
Ja, nästan. Mm. Om man spär ut det, det kan vara många. Direkt när man börjar prata om liksom, människor när jag skriver om och sådär, då är jag intresserad, för att jag vill gärna, jag är ju jävligt sugen på att berätta deras historia och sådär. För det är de jag tycker är viktiga. Men mig själv, och det är jag ganska trött på.
Mm.
Faktiskt.
Fast vi kommer, jag är rädd att jag kommer kanske ändå hålla dig lite där.
Men just också, sen är det ju skillnad också, så som du och jag, så vi sitter här och pratar liksom öga med öga. Och man gör mycket så här telefonintervjuer och sådär. Och då är det mycket så att man, det är någon som ringer, så här, hör man, du vet, så här knapp, och så är det den här tystnaden emellan. Och så man är ju van med den här tystnaden, att det är så här, nu sitter man och skriver. Men det blir ju inte det här, och det tar ju ett tag, och det, så är det ju alla intervjuer, att det innan flytet kommer in. Alltså man måste ju liksom Och då funkar det ju alltid bättre så här, liksom, att man träffar någon och faktiskt.
Vi har ju också umgått lite idag, du och jag.
Ja.
Samma åkte ut till Vällingby eftersom jag var i stan innan det här. Men på vägen hit så, trots att vi var i Vällingby där jag då borde vara profet. Så, nej just det är det man inte är.
Och
det
är aldrig profet i sin hemstad.
Det var därför det var rimligt att det var du som, ja. Som fick bli selfie-objekt med två 14-åriga tjejer. Eller ja, en 14-åriga tjej.
Ja, det var väldigt rolig.
Ja, jättefin. Men gör den bekräftelsen någonting med dig?
Nej, inte så. Alltså jag blir väldigt glad, speciellt då om det är... Alltså man blir ju glad samtidigt som man då... Jag försöker ju säga, många av dem som kommer fram till en, de säger, kan jag få ta en selfie med? Jag vill gärna hälsa sådär. Att man är, för att det blir liksom... Det kan ju också bli väldigt opersonligt sådär. Och att det som gör mig, jag vill gärna att de ska känna så här att det här är normalt sådär. Att de inte är såhär fans på det sättet så.
Du vill att de ska känna att det är normalt för du gör det här hela tiden.
Ja, exakt. Nej men att, jag vet inte. Det är någon slags så här grej med att jag vill gärna att de... Att det inte ska bli... För ibland kan det bli så. Om man träffar någon på krogen som bara sitter och pratar. Du spelar... Jag gillar din skiva så himla mycket. Det är ju ganska... Man kan inte prata då. Det går inte att prata med en människa som bara pratar gott om en hela tiden.
Nej.
Alltså det är ungefär som bara umgås med jag säger. Alltså det går ju inte. Så då går jag direkt. Ja, vad kul att du gillar skivan. Vad gör du då? Så här, alltså jag vill inte prata, så att för mig blir det som gör med mig att jag försöker bara hålla mig ifrån ämnet. Så.
Det där är så himla lustigt, för att det där med bekräftelse, det är ju någonting, kanske också någonting man måste träna på.
Ja.
Och liksom kunna njuta av eller tycka om eller förhålla sig till.
Jag har aldrig fattat, alltså jag har aldrig, det är klart att man är behov av bekräftelse, men jag har inte förstått varför man är det hela tiden. Så där. Det är klart att man är det på något sätt. Det är ju löjligt om man inte skulle, om man skulle säga att det är så här, nej för fan. För att, men jag vet inte riktigt var det kommer ifrån riktigt. Kommer vi kanske från samma revanchistiska ådra som prestationsångest.
Vet du vad, jag tar fram Maslows behovstrappa. Ska vi enas om att den är...
ultimat.
Nej, men kan man säga att den är den vedertagen? Har vi anledning att ifrågasätta Maslows?
Nej, det tycker jag inte.
Nej, och då är i sådana fall grundläggande behov är mat, kläder, tak över huvudet. Två, behov av trygghet.
Mm.
Det har du skaffat genom dina rutiner och din familj. Tre, behov av kärlek och gemenskap. Det är samma sak med familjen, va? Fyra, behov av uppskattning.
Mm.
Och sen fem, behov av självförverkligande.
Ja.
Men det handlar väl helt enkelt om det. Att det är ett grundläggande behov. Det tror jag är jätteviktigt också när man som om man är chef. Nu är varken du eller jag det riktigt. Men att man ser sina anställda. Att man, även om de är dåliga. Liksom, att man säger nej, det här tyckte inte jag var bra. Men nej. Att du i alla fall, att du är.
Ja, verkligen.
Och det tror jag, just det där med Bianca Kronlöf pratade i sitt värvet om att vara sammanhangslös. Hur mycket det präglar en människa.
Ja, verkligen.
Har du känt dig sammanhangslös?
Nej, inte riktigt på det sättet. Jag har nog, mer när jag var yngre tror jag. När man var lite mer känslan av men då var det ju mer en känsla av att vara utanför liksom. Som var att jag började dricka alkohol ganska sent. Liksom. Och,
på grund av sporten eller?
Nej, men jag var ganska... Jag ville inte ha alkohol. Jag vet inte varför. Det fanns någonting i mig att jag blev... liksom, jag ville inte stå där på fritidsgården och dricka och sådär. Utan jag tjuvrökte själv hemma istället. Och drack av mammas ensam istället. Men jag klarade inte av. Men då när jag tittade på det utifrån så kunde jag ju känna att jag... På skolgården och sådär. Att man kunde känna sig lite sammanhangslös. Liksom. Men jag har nog valt det själv, tror jag. Det där. Att jag, eftersom jag då inte riktigt kände för att liksom hela tiden leka eller hitta på saker. Sådär. Så det var nog ett självförvållat. Sådär. Sen har jag ju inte... Jag har aldrig haft något så här riktigt arbete på det sättet. Där jag har liksom varit anställd på riktigt eller känt så. Men det kan jag verkligen förstå, att man, eller, att man behöver uppskattning i det. För att det är ju som med allt annat. Sen är det med musiken, att känna liksom det vi snackade om innan med bekräftelse. Musiken är ju så himla abstrakt, och den i många tycker ju bekräftelse med framgång bara. Alltså framgång, och den är ju lite lurig, för att jag vet inte vad framgång är sådär riktigt. Alltså, det är klart att det finns en framgång, att du ska sälja mycket skivor, det ska gå bra på radio, folk ska veta vem du är och sådär. Medan den typen av bekräftelse, den är ju ganska kortlivad sådär. Och den går liksom, vinden tar ju den direkt. När du har läst det så är det borta liksom. Utan den gör ju bara att du kanske måste fylla på ännu mer varenda gång. Medan bekräftelsen som människa mer, att så fan schysst du är, fan vad gillar att vara med dig. Det kan man känna många av de vännerna vi har, att man märker, och det kan man märka att fan, de gillar att vi kommer på middag, och de säger gärna ja att när vi bjuder dem. Och då känner man, det, den bekräftelsen, den kan jag tänka på ibland, att det är sådär, och det får mig verkligen att vilja stanna kvar i Stockholm på grund av alla bra vänner vi har här, liksom. För att det känns som vi gillar varandra, och det går ju, slår ju högre än att jag får jättefina recensioner på skivan eller sådär.
Intressant, ja, men det är väl kanske rimligt på något sätt.
Ja, men du kommer ihåg hur viktigt vänner var när man var liten. Det var ju alltså på ett sätt att du hade, det räckte, jag hade ju min bästa kompis. Han lever inte längre, men vi var ju, och det gjorde ju också att jag inte behövde några andra. Och vi var ju liksom, ja, som med Forrest Gump, de som sitter på det här trädet där. Han eller tjejen liksom. Att det var, och då kände inte jag något behov av någon annan, men det räckte liksom för mig faktiskt.
Det kanske är tur. Eller jag menar, för en sak som jag undrade över förut, det var ju liksom hur bra du är på att vara ensam. Och det låter ju som att då har du på något sätt alltid tränat på det.
Svart bälte kan man nog säga.
Du har svart bälte i ensamhet.
Ja, men det är skillnad på att vara ensam och känna sig ensam. Sådär.
Ja, det är sant.
Så att det är ju, jag har aldrig någonsin känt mig ensam. Ibland kanske när jag såg den, när jag min cykel, som jag sa innan, min cykel blir snodd och någon kommer in med, att man känner sig ensam som typ så här misslyckad pappa eller så här, att man kanske inte har styrt upp alla sådana där grejer, då kan man känna sig så här, jag är den enda kvar som inte har löst alla de här proffsiga bitarna av att vara förälder, tror jag. Men annars har jag aldrig någonsin känt mig ensam i hela mitt liv.
Men du sa att du har aldrig haft ett riktigt jobb, men du skivdebuterade när du var 28.
Ja,
du slutade med hockey när du var 18.
Mm.
Vad hände de där 10 åren då?
Men det var mycket ströjobb i restauranger och du vet så här, du vet, mycket svart jobb, man spikar upp en affär, alltså du vet, mycket sånt där liksom.
Du hastlade.
Ja, verkligen. Sen hade jag, du vet, när jag gick i högstadiet och så, då det var jävligt populärt att tagga och sånt då. Och även Drakar och Demoner. Då hade jag en egen sån här, jag snodde saker. Jag hade sån plan, så jag snodde grejer. Så jag hade hela mitt skåp, så jag hade affärer. Så jag sålde tagpennor, Drakar och Demoner. Kenzo och Fahrenheit-parfymer var också populära. Det snoddes och såldes vidare. Så att det var, så att pengar, så det har jag ändå alltid löst på något sätt.
Fan, vad för sig kommit? Har du dåligt samvete för det nu?
Ja, lite har jag. Men jag tog aldrig av någon sån här, jag tog inte av någon sån här små affärer på hörnet, utan det var alltid Åhléns eller Tradition var det ju då, den här affären som sålde rollspel.
Ja, ja. Ja, men, och det är väl kanske i princip preskriberat.
Ja, absolut. Det var ju cirka 70 år sedan, så att...
Vi pratade lite om det här med att du hade oddsen mot dig på något sätt, och att det är så himla, det har varit så mycket död omkring dig och så mycket missbruk. Mm. För det första så skulle jag vilja fråga liksom, hur färgar det dig att du har sett döden på så nära håll?
Jag kommer ihåg när min kusin dog. Han, det var ju min bästa vän. Han dog när han var 19. Vi var ju lika gamla. Och vi har varit bästa kompisar hela livet. Sådär. Jag kommer ihåg att min mamma sa till mig att efter han dog så slutade jag leva lite sådär. Jag kommer ihåg att jag såg honom när han låg död där innan han kremerades. Och då var det ju naturligt att man blev jävligt förbannad liksom, på hans föräldrar och sådär. Men jag kunde inte se den stora bilden då riktigt. Man var så ung då fortfarande. Och sen förstod jag väl att jag hade aldrig träffat min morfar eller min farfar eller farmor. Och sen efter ett tag så kom det liksom uppförande sådär. Min mormor levde några år till liksom sådär. Som jag hade henne. Jag gillade henne jättemycket. Men hon dog också av sådär alkoholrelaterade sjukdomar. Och sen mina morbröder då. Jag kunde inte liksom få ihop bilden av alla människor riktigt. Sådär, vilka var och varför och sådär. Så att när jag var yngre så förstod jag nog inte riktigt. Det är mer när jag är äldre som jag har sett. Och det som hände med mig är väl att jag... Kanske undermedvetet när jag var yngre var väl att jag avstod alkohol ganska mycket. Från att jag började dricka ganska sent. Att jag inte gillade att tappa kontrollen sådär. Medan sen jag tog revansch på det mellan liksom 25 och 30 kanske. Och sen bara för att liksom, man orkar inte hålla kontrollen för länge. Sådär. Och sen, men sen nu när man fick familj tillbaka till det igen. Men att det var ingenting som var så mycket klarare som att se någonting. Som att... Att liksom få uppleva det själv eftersom jag har familjen. Att kunna se vad det är skadan det kan göra och sådär. Och då börjar jag ju se liksom en tråd i allting på något sätt.
Men alltså du menar vilken risk du...
Ja, men också vad liksom... Vi säger, jag vet inte om jag inte hade fått familj och sådär. Jag har ingen aning om jag hade fortsatt på vilken väg jag hade fortsatt sådär. För någonstans är det ju så här att man... Det är svårt att förklara men... Ibland känns det som att vägen är utstakad för en utan att du liksom själv kan bestämma någonting för den. Att du, då som jag då, som jag kan se nu då att jag har varit väldigt, väldigt oroligt lagd då, tar gärna till saker som dämpar det liksom. Och det har tagit jävligt mycket tid och kraft för att bli av med det faktiskt. Men det har ändå varit värt det på något sätt.
Men för det där funderar jag på när du liksom, det verkar ändå som att du från ganska unga år har varit medveten om att det har funnits jävligt mycket missbruk omkring dig liksom, och det är många som har trillat av pinsar. Men har du inte känt att du har lekt med elden då liksom?
Jag kände väl det då när jag var yngre, men sen sket jag i det liksom lite. Alltså när det var någon dag jag satt hemma, så hade kompisar, de hade precis varit i, man var typ i Lettland eller någonting. Och så hade de köpt med sig en massa sprit. Och jag var väl kanske 24 eller någonting. 24-25. Och jag hade ju alltid så vrål mycket ångest. Och alltid så här, jag visste inte hur jag skulle bära mig åt för att bli av med det. Och då kommer jag ihåg att jag bara tog en flaska sprit på morgonen. Och tryckte i mig den liksom. Och sen var det ett tag som jag höll på så. Och kände så här, varför fan ska jag sitta här och ha ångest för? Och sen... Och jag drack ju helst själv liksom, från när jag var så ung. Och då, och sen pågick det i, liksom, i några år faktiskt. Och då, men sen så var det ju då att jag träffade en tjej och vi fick familj. Och sen var det ju jävligt mycket rehabilitering för mig för att liksom, bli av med det här. Då.
Okay.
Men för att jag kunde inte använda mig av saker för att bli av med min ångest liksom.
Men vänta nu, när du säger rehabilitering, då är det faktiskt alltså att du har suttit på torken typ? Eller?
Nej, alltså jag har ju haft vissa professionella liksom, delar där jag har liksom, fått ta hjälp ifrån. Liksom. Jag har inte legat på avgiftning och sånt där, utan mer kanske på psyket och sådär, så att jag ska må bra. Men det var lite mer, man fick gå lite cold turkey också på vissa delar. Och sen när jag fick min dotter så var det ju definitivt slut liksom. Jag kan ju dricka och sådär, men jag dricker absolut inte på samma sätt längre. Det var mycket så att jag var liksom en vad säger man? En granat liksom, som man inte hade, så drog man ut sprinten bara. Och så var det några år som var så. Och sen, nu så är det inte så bara.
Men blev du av med ångesten då?
Nej, jag har ständigt det faktiskt. Jag kommer nog aldrig bli av med det. Men det är också därför jag har så inrutade mönster sådär för mig själv. För att jag behöver det på något sätt.
Men du sa att du har fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder.
Mm.
Vad är ADHD för dig? Eller vad innebär det?
Jag är ju väldigt svårt att koncentrera mig och sitta still egentligen. Och liksom vara sådär... Jag kan ju göra det under en viss tid och sådär. Men svårt att ta in information och just den här oron då och... Att jag aldrig känner mig liksom lugn. För mig är det väl.
Jag funderar en del på avund. Jag har prövat mina tankar lite kring avund på sistone, därför att från början så hade jag hade en tanke om att värvet bara skulle handla om avund egentligen. För att jag tycker att det är en så intressant drivkraft. Och om jag ska lägga ut texten lite, så kan jag säga att jag tyckte att Mark Maron, min stora poddidol, han var som bäst när han var riktigt avundsjuk på sin gäst. Och det var han ganska ofta. För att när han började med sin podcast så var han, det liksom hade inte lyft. Och sen så hade han liksom Louis C.K. där som, ja du vet, det hade dragit iväg för på ett annat sätt. Jag är avundsjuk på Sigge Eklund till exempel, som är liksom, som dels har en större podcast än jag, men som också verkar ha ro att skriva och verkar så genomtänkt, plus att han har så här snyggt hår och så. Jag är avundsjuk på dig, och det finns anledningar till dig.
Nej, det tycker jag inte.
Jo, men det kommer, jag kommer till det så småningom. Men på Marit Bergman är jag avundsjuk. Jag lyssnade på hennes nya, har hört ett par spår, och det, jag tycker det låter fantastiskt. Jag är avundsjuk på David Densick, Amanda Schulman, Lasse Winnerbäck, min kompis Peter Svensson, låtskrivaren. Finns det människor som du är avundsjuk på?
I mångt och mycket så har det väl varit människor som har haft lite mer uppstyrda liv och som är lite mer ordning på pengar. Alltså aldrig så här att någon direkt så här person som jag ibland kan man vara så här avundsjuk på, ja men du vet, en sån som Zlatan till exempel, som det bara glider på, och han är duktig på det och sånt där, men det är så orimliga saker. Så mer människor som har haft så här, som man har träffat, som har, som är schyssta och har ett ordnat psyke och en ordnad tillvaro och sådär. Men så märker jag, varje gång jag känner mig avundsjuk, så märker jag också så här att jag kan ändå hålla på med musiken och sådana saker. Och då i alla fall den här, det går aldrig över till bitterhet i alla fall. Men nej, aldrig någon så här speciell person.
Nej, men för anledningen till att jag tog upp frågan med dig, det var, jag frågade på Twitter vad folk var nyfikna på med dig. Det gör jag ibland. Då är det en person som heter Darth Vader. Ganska bra.
Ja.
Om han tror den ofrånkomliga liknelsen med Hellström, Göteborg, svenska låttexter om en vän och en bil, är honom till gagn eller ej?
Från början var det så, jag tänkte på när Håkan släppte, de här artisterna som fanns i Sverige då. Inget ont om dem, men det var ju ganska mycket samma artister liksom. Det var ju Thomas Ledin, Lisa Nilsson, Erik Gadd och alla. Så att även om många jämför mig med Håkan nu, så utan Håkan så hade kanske inte många av oss funnits rent liksom, och fått släppa skivor och sådär. Så att han, det var väl The Ark på ett hörn också där. Men alltså, jag kan vara ganska trött på att få jämföra sig och sådär.
Ja, det förstår jag.
Men jag tror mest till gagn faktiskt.
Mm.
För att han ändå bröt sig igenom isen på det sättet. Sådär. Faktiskt.
Du och liksom Bad Cash-killarna så är jag väl liksom en halv generation under Håkan och Broder Daniel och så.
Ja, jag tror de är 6-7 år äldre än oss. Ja.
Det är så lustigt egentligen med Göteborg. För att ni, kanske Soundtrack också på ett sätt och vis. Och liksom, ja, allt kring Ebbot med. Är Leddenan också från Göteborg?
Ja, visst.
Ja, men hela den där liksom, hela den, alltså det, alltså Stockholm är ju inte i närheten på något sätt. Är inte det märkligt?
Den frågan får man ju alltid,
ja,
om Göteborg och så här. Det som jag tycker med Göteborg, som är, det finns vissa olika saker såklart. Men en stor grej i Göteborg är att vi har inte så mycket bransch nere i Göteborg. Det är inte så mycket så här, man åker inte på coola skivbolagsmöten och sitt, alltså det finns inte den här, den mentaliteten av framgång hela tiden så där, som man ska rättas efter.
Man bara gör. Eller?
Ja, lite så faktiskt. Ja. Sen har vi finns det ju ungefär som med Beatles. Jag tror att det finns en liksom, ungefär som Paul och John, att det fanns liksom en konkurrens, en sund konkurrens som gjorde att, ja, nu åker den lite upp, då ska jag också upp, alltså så där. Och det tror jag har funnits i Göteborg många så på. Jag minns ju, alla tror ju att alla i Göteborg hjälper varandra hela tiden. Och det gör man på ett sätt, men det finns ju den här konkurrensen. Jag vet inte hur många gånger man spelar på Jazzhuset eller varit där. Där alla står så med armarna i kors och liksom, vårt band är bättre. Mm. Alltså det finns ju den.
Mm.
Men det tycker jag är ganska grymt sådär. Det finns det här, nu jävlar vad det går bra för dem, nu måste vi också upp sådär. Men musikaliskt är det väl också så här tradition. Det har funnits jättelänge liksom. Jag vet, jag passar ju med riktiga farsa, jag var kompis med dem i Lärdenå, när jag passade deras katter och sånt där när jag var liten. Att det var ju mycket sånt där. För kommer man in i den miljön så där, så händer någonting. Det är både att man känner att man är vänner, men också att det finns en liten konkurrens där.
På vilket sätt har du ett släktskap med Bad Cash killarna?
Nej, men de präglar ju mig just att det var så här, det är ju, man kan hålla på med musik. Så där. Sen var det ju liksom, man var ju melodisucker, så att man, sen blev jag ju väldigt nära vän med Martin som sjunger i Bad Cash. Och vi blev väl det liksom efter gymnasiet så där, och i gymnasiet, men så att vi hjälpte varandra ganska mycket med så här, så att vi håller ju vi fortfarande samma liksom pojkrumsbeteende, att man bara skickar någon sån här låta till varandra bara.
Okej. För det var någon annan som skrev på Twitter att du någon gång har gett bort en melodi för en kebabtallrik.
Nej, det tror jag inte. Men det kan mycket väl ha varit så. Jag undrar vilken melodi det skulle vara. Jag är inte svår att förhandla med när det gäller mat. Det blir liksom så, ja. Är det så här en buffé eller 10 000 kronor så väljer jag buffén.
Fast det här är ju så konstigt. Är det sant att han sålde melodin till A Young Summer's Youth till Martin Elisson för en kebabtallrik?
Nej, jag har inte sålt. Men han fick göra en cover på den.
Ja, ah, okej. Okay. Jag förstår. För en kebabtallrik.
Kan mycket. Ja.
Vad har du för krig med cyklisterna i Nacka, undrar Joakim Lundin.
Det var en gång så kom jag, mina föräldrar var uppe och hälsade på, så var det, så kom det, så gick med barnvagn och skit liksom, och så kom det två sådana här riktiga, du vet, det är ju också en sån materialsport. Mm. De hade på sig liksom tights och var helt liksom du vet, de får den här blicken liksom, du vet, vi nu fan, det är lite så ålderskris också, nu får den här blicken att det här är, nu har jag hittat mitt rätta jag. Nu har jag äntligen har det här djuret kommit ur mig igen. Liksom. Så är det 18 sådana här flaskor som en slags patronbälte runt midjan. Och så cyklar de bara, akta på er! Skrek de bara liksom, så här. Och, så bara, och jag då direkt börjar ju liksom bli aggressiv direkt. Och bara skrika åt dem. Och då skrek de mot mig, din jävla bög! Skrek de mot mig då. Fast de cyklar ut mot horisonten liksom, du vet. Mm. Och då tänkte jag så på, ja men det är inte jag med tightsen liksom. Som är här ute i skogen. Och han tyckte att han kunde liksom rejsa sig rakt genom vår familj. Så där. Ja. Men
jag tänker jättemycket på att ett citat just nu som jag inte själv förstår, men jag lyssnade på en intervju med Thomas Andersson Vi i den här kristna, det finns en kristen podcast som heter typ Dagens Människa som tidningen Dagen ger ut. Ja, och då sa Thomas, han citerade någon, men han sa att jag ser på Gud inte som plåstret utan som såret.
Aha.
Och jag vet inte vad det betyder. Men
det handlar väl lite om att man accepterar det lite.
Mm.
På något sätt. En blandning av det vi snackade om innan också. Att man kanske inte tar de här. Man får ju liksom, nu för tiden finns det inte alla de här destruktiva sakerna runt omkring en. Men att man. Man kommer ju aldrig undan sig själv på något sätt. Man får ju bara acceptera det. Och så får man väl hitta något. Jag har alltid tyckt musik var grymt. Och liksom drömma mig bort i det liksom.
Mm. Och lyssna och spela eller både och?
Ja, men bara liksom, lyssna på grymma skivor och tänka att jag är där och spelar. Alltså mycket så här, om du vet pojkrumsdrömmar. Jag har fortfarande sånt att jag liksom tänker på det sättet.
Tänk när det här det ganska coola trumsättet är monterat så man kan så här, gå in här och banka av sig sina aggressioner.
Vill din son lära sig, tror du? Eller?
Ja, det är därför jag köpte lite. Mm. Eller egentligen jag skiljer på honom. Egentligen vill jag kunna spela på det, tror jag.
Ja.
Ja. Jag vet att du liksom din relativt dystra musik till trots, alltså som jag nämnde, jag gillar humor, vem fan gör inte det? Var det inte Bergman som hade typ så här ett päron till farsa?
Jo men
ja.
Jag älskar så.
Ja, men vad är det liksom, vad går du igång på just nu så?
Under den här tiden på året så går jag alltid igång på dåliga julfilmer. Okay. Gärna päron till farsa då, som firar jul.
Ja.
Ensam hemma, du vet sådana filmer.
Ja, just
det. Mm. Sen älskar jag ju så här Will Ferrell och sånt. Alltså,
Elf.
Ja, Elf, ja.
Perfekt storm av julfilm och Will Ferrell.
Jag vet inte, jag brukar alltid spola tillbaka, du vet, när han är i leksaksaffären, han får höra talas om att jultomten kommer. Han börjar skrika bara, alla är så här. Så kommer jultomten och ser det liksom inte jultomten.
Ja. Ja, det är...
Han är liksom den idioten med Dostojevskij. Att han är bara glad och vill hjälpa alla.
Har du förresten sett Idioten nu på Dramaten?
Nej, mina svärföräldrar var där igår.
Okay.
Så de berättade om det. De tyckte jag var jättebra.
Ja, ja, den ser ju härlig.
Ja, han är grym skådis.
Innan jag släpper iväg dig så behöver vi prata om några saker. För det första så undrar jag, när du nu sitter här mitt emot mig så är det här Gills veranda avsnittet med dig.
Mm.
Det finns förhoppningsvis att se på SVT Play under ganska lång tid framåt.
Men, ja, det tror jag.
Det är väldigt färskt.
Mm.
Vad har du fått för respons?
Ja, det var ju så här helt överväldigande respons faktiskt. Jag som inte då har så här socialt nätverk på det sättet, jag har inte vad heter de?
Twitter
och Instagram.
Ja,
så de skickade alla liksom hem till mig. Eller inte, men mailade mig, och det var 66 sidor. Om du tänker att det är 100 meddelande per sida, så var det 66 sidor av bara liksom så här, fan vilket grymt program och vad kul och så här. Så det var ju helt så här helt galet liksom.
Mm.
Det var grymt att eftersom jag inte har alla de här grejerna, så är jag så ovan med feedback från människor som man egentligen inte, du vet, man inte känner att människor är så, ger så mycket feedback. Jag trodde inte det. Jag trodde att människor var mer på liksom Facebook och så, att folk var lite mer cyniska och inte ville ge så där, men
jag skrev på Instagram så här: idag ska jag intervjua Joel Alme. När han i Gills veranda, eller jag skrev patio av någon anledning. Jag ville inte ge SVT. Jag ville liksom inte ge dem någon jävla hashtag.
Jag förstår.
Sjunger. Ja, och sen så tar jag hela Dylan, refrängen, eller den som slutar med: love is all it is, it makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. Då grät jag rätt ut här i researchrummet. Ja, jag satt faktiskt på Sergels torg också. Och liksom på en uteservering, det är kallt som fan, men jag gjorde det ändå. Och började gråta, och du vet, folk går förbi. Det var så jävla bizarr sits. Ja, men det var
fint att det gick in ändå. Men det var väl mycket av de fångar, alltså de som satt där också, att deras liksom, de var ju jävligt hur de liksom bemötte allting också, att de var ju på något sätt, både direkt när musiken liksom var på så märkte man att de liksom levde ut allting liksom.
Mm.
Direkt när man inte höll på så blev det ju liksom att då var de tillbaka där de satt liksom. Mm. Musiken gör ju det liksom mycket, att man glömmer av mycket tid och rum sådär.
Ja, det var otroligt fint. Grattis till att du där på något sätt.
Jag har kollat på det lite sådär, men jag kommer ihåg känslan när jag var där och spelade för dem sådär.
Mm.
Och de berättade vad de hade gjort och sådär, men alltså de hade så jävla bra texter, det var helt sjukt. Jag tror att man tänker på det, att det är klart det är viktigt att vara duktig i skolan och lära sig skriva. Men nummer ett måste nog vara att du har levt först. Mm. Alltså att det är ju sådär, deras historier och sådär, det är ju makalösa liksom, saker.
En annan sak som jag också jättegärna vill prata med dig om, det är ju melodier. För visst är det som är din superkraft?
Det beror på, men jag älskar ju melodier. Jag har ju varit mycket sån, det var ju också från när jag var hemma, att jag kollade extremt mycket film. Och varit ganska besatt av filmmusik och sådär. Och det var nog första gången jag liksom, när jag har lyssnat på filmmusik och sådär, som jag verkligen har liksom tagit till mig musiken på riktigt sådär. Och det har ju varit melodier, och melodier får ju mig att liksom se bilder och sådär.
Vilka är dina filmmusikhjältar eller filmmusiks
filmer? Det är såklart Ennio Morricone. Jag var faktiskt, min fru gav mig, hon gjorde en överraskningspresent till mig när jag fyllde 35 nu. Hon väckte mig på soffan och packat väskorna, och sen var det ett flyg bokat, eller köpt biljetter, träffade några kompisar på flygplatsen, åkte till Nice, och så vi vet inte vad vi ska göra, så kommer en taxi hämtar oss, så bara hinner ta några bärs innan, Sen bara kommer en stor arena, så ser jag en stor bild bara på Ennio Morricone. Så går vi och kollar på honom. Så. Det var jävligt magiskt.
Vad fint av Ebba.
Ja, verkligen.
Mm. Har hon räddat livet för dig?
Nej, alltså jag skulle nog inte dra de växlarna på det sättet. Men lite så, tror jag. Inte livet kanske, men ändå räddat, vad ska man säga, hjärnan på något sätt. Att jag ändå blivit en bättre människa, faktiskt.
Vad fint.
Mm.
Jo, men hålla mig på kanten, det är ju liksom, apropå din melodibegåvning, det är ju liksom en svensk Here Comes the Sun. Ja, den är ju helt magisk.
Ja, tack. Det var, man försökte väl efterlikna lite i gitarrspelet också.
Mm. Otroligt härligt att träffa dig. Vill du rekommendera något?
Och skridskor på utomhusrinken i Björkhagen när det snöar.
Vem tycker att jag ska intervjua?
Du kan få intervjua min svärfar. Han är väldigt härlig att prata med, och han är sån här filosofiprofessor. Men han är liksom som professor Kalkyl och Allan Edwall i ett ungefär.
Ja, det låter underbart.
Ja.
Vad heter han?
Stellan Lindqvist.
Hörru, tack för att du kom.
Tack själv.
Du, förresten. Vi säger så.
Va? Hade du något mer att säga?
Ja, men det var om du ville lira en låt.
Ja, jag kan spela på gitarr då, eller?
Ja, om du vill.
Ja.
Du kan. Pianot är väldigt välstämt.
Jag är inte lika bra på piano. Nej.
Men du, vet vad? Vi går och kissar och sen så ses vi här och tar en låt.
Joel Alme. Jag är faktiskt helt tagen av hur fin han var. Man vill liksom bara vara en del av hans värld. Och det kan man om man är i Göteborg eller Stockholm 18 eller 19 mars. För då spelar han på Stora Teatern respektive The Base of Medis. Men innan dess så spelar han live för dig här exklusivt i Värvet. Först ska jag bara säga att nästa vecka kommer den ljuvliga Marie Göransson och pratar bland annat om vad hon lärde sig av Ingmar Bergman. Men nu, Joel Alme, slå hjärta slå. Vi hörs om en vecka. Puss och kram!
En, två, tre. Det finns ett ljus som aldrig lyst på mig. Står rakt under månen, ser inga skuggor av mig. Och gatan är tom, jag längtar långt bort. Och jag tänker på livet, det jag kunde fått. Men slå hjärtat slå en dag till. Så slå hjärtat slå en dag till. En ny dag imorgon, bäst att hålla sig kvar. Jag tror man ska kämpa för allt man har. Men man virvlar iväg och stannar upp ibland och försöker att minnas det man höll i sin hand. Lätt att bli synad när man bluffar sig fram. Men man kan ju inte leva utan att någon gång känna skam. Så slå hjärtat slå
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.